fungerar det jättefint.
Herre, vi tackar dig just nu för dagen. Vi ber Jesus att du välsignar här stunden tillsammans. Be för budskapet, be för de tankar vi ska förmedla, be för ditt ord, att det får vara rikt ibland oss. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Välkomna hit, har jag redan sagt, men jag säger det en gång till. Vi ska bege oss till femte Mosebok idag. Femte Mosebok och verserna, eller förlåt mig, första kapitlet, femte Mosebok 8 och verserna 2 och 3. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Och han gav dig manna att äta. En mat som varken du eller dina fäder kände till. För att han skulle lära dig förstå att människan inte lever bara av bröd. Utan av allt som utgår från Herrens mun. Några verser till här för att komplettera den texten. Jakob 1. Jakob 1 och för er som lyssnar på internet så hör ni säkert att det här är en bibeltroende församling därför att det är mycket prassel. Det var någon som sa att man vet hur bibeltrogen en församling är baserat på hur mycket prassel är. Det prasslar allra extra mycket. Men Jakobs brev, första kapitlet. Och en vers där, nämligen 22. Jakob 1, 22. Prasslandet kan också bero på att församlingen inte är så bibeltrogen. Nämligen att folk inte hittar. Så att man kan se det hur man vill faktiskt. Nu ska vi se. 1, 22. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Sen slutligen andra Korinthierbrevet 3, 1 och 2. Andra kor, inte mina kor utan andra kor. 3, 1 och 2. Ni är ändå vakna. Andra kor 3, 1 och 2. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan. Känt och läst av alla människor. Förra gången så talade vi lite grann om ett bord. Vi talade om hur vi... Å ena sidan har Guds bord. Å andra sidan har vi vad Bibeln beskriver som demonernas bord. Vi måste äta. Alla människor har någon form av diet rent fysiskt. Alla människor har någon form av andlig diet också. Det finns många som hävdar att man är ateist. De hävdar att man är värdeneutral. Man hävdar att man är objektiv och man står över sådana här saker etc. etc. Men faktum är att det finns ingen människa som inte intar någon form av andlig diet också. Och Bibeln säger att om den dieten inte kommer från Guds ord. Ja, då kommer den garanterat från demonernas bord. Därför att det finns egentligen bara två riken som serverar någonting. Och det är Guds rike, det är Satans rike. Så vi måste vara mycket medvetna om vad vi tar in. Vad vi äter. Och vi sa att som andefyllda kristna så vill vi ha en diet. Som består av Guds ord. Och vi, om jag inte missminner mig, vi nämnde andra krönikeboken kapitel 13 och vers 11. Där det talar om hur prästerna offrade morgonoffret och kvällsoffret. Och efter att de hade gjort det så dukade de upp på ett bord av guld, färskt bröd. Och jag tänkte just på hur liksom detta är en fantastisk bild av att när offret var offrat. Då dukade man upp en måltid på ett bord. Och på samma sätt är det, vi har en måltid genom Guds ord som vi alltid kan komma till. Guds ord är alltid tillgängligt för oss att äta. Därför att han i Hebreerbrevet 10:10 och 10:14 har offrat sig själv en gång för alla. Vi är troende präster. Bordet var av guld som talar om ett fundament eller en struktur som är gudomlig. Och vi bygger vårt liv på det fullbordade verket. Vi bygger vårt liv på vad Jesus har gjort på korset. Vi har en måltid uppdukat på denna struktur, på denna grund som vi har i vårt liv. Och jag tänkte på hur detta är Guds utrustning. Att det finns alltid någonting att äta. Gud har alltid någonting att säga i varje situation. Och jag tänkte på tre saker som har med Guds utrustning att göra. Som jag vill ta upp idag. Så det är nästan som en fortsättning på förra gången. Men tre saker om Guds utrustning. För det första så är den tillräcklig. Guds utrustning är tillräcklig. Vi läste tidigare här om ökenvandringen. Och det stod där att Gud ville pröva dem. Han ville ödmjuka dem. Och han ville lära känna vad som var i deras hjärta. Det var syftet med att Gud förde dem ut i öknen i vers 2. Sen i vers 3 så står det att han gav dem manna att äta. Och det står att de var hungriga. De var fysiskt hungriga. Så de började att knota och klaga. Och säga, vi vill ha någonting att äta. Och Gud gav dem det här mannat. Och det var någonting som föll dagligen från himmelen. Och det är intressant att veta att ordet manna på hebreiska betyder egentligen vad är detta? Så att de kallade alltså det här för vad är detta? Därför att de visste det inte. Det var Guds utrustning som kom övernaturligt. Och det var fantastiskt. Och det står här att han gav detta till dem. Men han sa också att människan ska inte leva av bröd alena. Och vi pratade om det här lite precis innan. Andreas och jag och några till. Men just att vi ska leva av allting som utgår från Guds mun. Och det här är faktiskt från Matteus 4:4. Där det står att när Jesus blev prövad, tre olika prövningar kom Satan emot honom med. Och varje gång sa han, det står skrivet. Han resonerade inte. Han sa, vi kanske kan komma fram till någon form av kompromisser eller någonting. Nej, han sa bara, det står skrivet. Och sen sa han att människan ska leva av varje Guds ord. Och Gud har alltid en fullkomlig och perfekt utrustning för oss. Och i Psaltaren 138 och vers 2 så står det att ditt ord är större än vad Herrens namn tidigare sagt oss. Ditt ord är större än vad hans namn tidigare har sagt oss. Och är det inte intressant att när Gud började att uppenbara sig själv för människorna, så började han att göra det genom olika namn. Han uppenbarade sig genom ett namn. Därför att ni vet, när man går till affärerna så finns det sådana här koppar som man dricker ur, och så står det ett namn på koppen och så står det vad det här namnet betyder. Och vi köper då en kopp med vårt namn på, om vi nu inte har ett väldigt ovanligt namn, men de vanligaste namnen finns på kopparna. Därför att det här betyder mitt namn. Och på samma sätt så är alla namn förknippade med någon slags egenskap. Så när Gud uppenbarade sig själv för människorna tidigare, i Gamla testamentets tid, så gjorde han det genom ett namn. Och genom det här namnet så kunde människorna förstå någonting om vem Gud är. Och det är intressant att se det. För er som är mer intresserade av det här, så rekommenderar jag att ni kommer till Bibelskolan på söndag. Vi kommer att tala om faktiskt Guds namn och Guds attribut och vem Gud är och så vidare. Men det står att ditt ord är större än vad Herrens namn tidigare sagt oss. Så tänk på under vilka namn som Gud uppenbarade sig i Gamla testamentets tid. Elohim exempelvis. Ett ord som formats från hebreiskans Allah. Som betyder att svära. Inte att säga fula ord, men att svära en ed i bemärkelsen. Och beskriver någon som står i en förbundsrelation. Som är stadfäst med en ed. Så med andra ord, när man hörde det här Elohim, Gud, då förstod man att Gud var en förbundshållande Gud. Att han ville göra ett förbund med människorna. Han hade gjort ett förbund med människorna och han skulle vara trofast i detta. Och det är också intressant att se hur det här uppenbarade för människorna att Gud verkligen älskar dem. Att vi kan lita på honom. Gud är inte en Gud som förändras, utan han är densamma igår, idag och för evigt. Och sedan uppenbarades han under namnet Javé. Det är en diskussion som pågår om huruvida det här namnet sägs så eller uttalas på det sättet. Men faktum är att det hebreiska ordet har bara 4 konsonanter, inga vokaler. Så ingen vet egentligen hur ordet ska uttalas. Men vi säger Javé. Och det intressanta är att det översätts ofta med Herren. Det betyder den helige guden som måste straffa synden. Så Gud är en förbundsslutande gud. Och han är en förbundshållande gud. Men även då han är det så måste han straffa synden. Och det är också intressant därför att hur kan Gud både älska sin skapelse och människorna och samtidigt vara trofast till sig själv när hans helighet kräver att han straffar synden? Och svaret är Jesus Kristus. Han tog vårt straff på i sin egen kropp och dog för oss. Så nu är Gud fri. Han har redan straffat synden i Jesus Kristus och därför är vi fri, eller han fri rättare sagt, att älska oss. Så det uppenbarade namnet Javé, sen El Shaddai, den allsmäktige. Det betyder uthällaren. Ni vet när man häller ut någonting på det här sättet, vatten eller vad det kan vara. Att Gud uppenbarar sig själv under namnet El Shaddai och menar att han är uthällaren. Det är inte bara att han har slutit ett förbund med människorna. Och han är inte bara det att han är helig och måste straffa synder. Men han har gjort det i Jesus Kristus. Och han har lovat i första Mosebok 3:15 att Messias ska komma. Det är inte bara det, men han häller också ut av sig själv. Han håller inte tillbaks någonting. Allt det som Gud är, allt det som Gud har att ge, det ger han också till oss. Det är inte det att han reserverar vissa delar av sig själv. Och det uppenbarades genom hans namn. Och El-Ulyon, ett annat namn som han uppenbarar sig själv under. Den högste guden. Den suveräna ägaren av universum. Han är den högste, han är den största. Han är ingen avgud. Han är annorlunda än de andra folkens gudar. Som är gjorda av trä och av guld och andra material. Han är den högste guden. Allt det här visste man och mera på gamla testamentets tid. Genom att han uppenbarade sig genom olika namn. Men nu säger han att han har upphöjt ordet över allt vad hans namn tidigare uppenbarat för oss. Och vad innebär det? Jo, vem är ordet? Jesus Kristus. Ordet blev kött och bodde ibland oss i Johannes 1:14. Och nu står det att i gamla tider så uppenbarade sig Gud till människorna på många olika sätt. Men nu i denna sista tid så har han uppenbarat sig genom sin son. Och det är ordet inkarnerat. Jesus var ordet inkarnerat och han kom till oss och vi har på det sättet fått en fullare uppenbarelse om vem Gud är. Och i Filipperbrevet 2, verserna 9 till och med 11 så står det att hans namn är upphöjt över alla andra namn. Så när vi nämner namnet Jesus så nämner vi faktiskt Elohim, Javé, El Shaddai, El-Ulyon, alla andra namn som han har uppenbarat sig genom i historien. Men Jesu namn är mer än alla dessa namn. Det inkluderar allting. Därför att när vi har sett Jesus, står det i Johannes 1:18, då har vi sett fadern. Därför att han har förklarat fadern. Och det är underbart att se. Så att hans utrustning är tillräcklig. Namnet Jesus. För de som har läst En gurus död, en gammal klassiker. Det är en så underbar bok, men hur en man växte upp i Indien. Och De tillbad massa olika gudar. Och hans mamma sa till honom en gång att om du någon gång skulle råka riktigt illa ut, så att det är allvar, då kan du nämna namnet Jesus. Därför att han är den högsta gud. Hon var inte ens kristen, men hon sa det till honom. Hon har hört talas om det. Och vid ett tillfälle så var han öga mot öga med en kobra som var redo att attackera. Och han nämnde namnet Jesus och ormen vek undan. Och han undrade, wow, det finns kraft i namnet Jesus. Och det är exakt det som vi har att göra med. Att hans utrustning är tillräcklig. Namnet Jesus, ni vet hur vi ber. Vi ber alltid i Jesu namn. Därför att Jesu namn inkluderar allting. Och Apostlagärningarna 4:12 så står det att inget annat namn finns genom vilket vi kan bli frälsta. Så namnet Jesus inkluderar frälsningen från synderna. Det inkluderar räddningen från allt. Det inkluderar helande, det inkluderar allting. Det finns i Jesu namn. Och när jag säger helande så menar jag en balanserad väg, men att Gud helar oss. Han sände sitt ord till att hela. I Psaltaren 107 och vers 20. Kolosserbrevet 2:10 säger att vi är uppfyllda i honom. Och det står i engelskan, vi är kompletta i honom. Så i Kristus så är utrustningen fullkomlig och tillräcklig. Och det var den också för Israels folk i öknen. De hade sina idéer om hur livet skulle vara. Men de ville ha vissa saker och de klagade. Men Gud hade en perfekt utrustning. Varje dag kom det här mannat ner och de sa, vad är detta? Guds utrustning. Och det är samma för oss. Vi har en idé om hur Gud ska möta våra behov och hur saker och ting ska vara. Men faktum är att det är som det här mannat, att det är tillräckligt. Det var inte så att någon var hungrig dagen när dagen hade gått. Eller det räckte. Det hade alla näringskomponenter och allt vad det kan vara. Men det är tillräckligt. Jesu namn är tillräckligt. Utrustningen är tillräcklig för oss. Och sedan tänkte jag på hur Guds utrustning är tillämpningsbar. Vi talade precis här om Jakob. Eller från Jakob 1:22. Att vara ordets görare. Det här ordet för att vara görare. Ordets görare. Det betyder en rad olika saker i grekiskan. Men det kan betyda att förbli. Att hålla med. Att fortsätta. Utan fördröjning. Tillämpa, uppfylla. Olika sådana här ord. Och jag tänkte just vilken fantastisk. Att vara ordets görare. Att förbli i ordet. Att hålla med Gud om att hans ord är sant. Att fortsätta i det Gud har gjort. Och att utan fördröjning lyda honom, att tillämpa det. Att uppfylla det som Gud har gjort. Och i andra Mosebok 16 så klagade Israel. Och i vers 4 så står det att han lät det regna bröd. Det vill säga mannat. Han lät brödet regna ner. Och så säger han, imorgon ska ni se min härlighet. I vers 7. Imorgon ska ni se min härlighet. De var hungriga och de klagade. Och Gud sa, någonting ska jag göra för er. Men jag ska inte ge er vad ni ber om, utan vad ni verkligen behöver. Ni vet ibland hur vi ber om massa olika saker och sen tycker vi att Gud svarade inte. Därför att vi bad egentligen en bön som var någonting vi ville ha uppfyllt i köttet. Men Gud har inte lovat att svara på våra köttsliga böner. Han har lovat att ge oss vad vi behöver när vi ber i enlighet med hans vilja. Och vi ber i hans namn, det vill säga i enlighet med hans karaktär. Och det är intressant att se hur det står att imorgon ska jag visa min härlighet. Och när ni läser verserna 17-22 så ser ni hur de blev ombedda att samla in det här mannat varje dag. Och det står att de skulle ta så mycket som de behövde för en dag. Och sedan på den sjätte dagen så skulle man samla dubbelt så mycket. Därför att då skulle man ha också på sabbaten. För då kom inte det här mannat. Men det intressanta är att när de samlade mer, då står det att det liksom ruttnade, det började lukta illa och så vidare. Så det gick inte att lagra det här. Och det är också en bild av Guds ord. Det är också en bild av hans utrustning. Att det här är en färskvara. Vi tänker, för 3 år sedan, då var jag på en konferens. Och jag fick så mycket av Gud och så mycket av hans ord. Och den känslan som jag hade då, den kan jag inte beskriva. Det var helt fantastiskt. Okej, men idag? Därför att mannat var en daglig företeelse. Det gick inte att samla in korgvis med det här och lagra någonstans i ett kylskåp eller en frys eller någonstans. Det gick inte. Utan när dagen var över så började det lukta. Det står till och med att det kom maskar i det. Och det är faktiskt egentligen en bild av hur vi många gånger liksom inte tillämpar ordet. Vi lyssnar på ordet. Vi har mycket undervisning och vi lyssnar på band och vi lyssnar på internet och vi åker på konferenser. Men vi låter inte det här livet flöda ut ur oss. Och när det sker, ja då är det på det här sättet liksom att vi försöker att lagra någonting. Men det går inte att lagra det. Utan istället så kommer de här maskarna in och det börjar lukta illa. Och vårt liv börjar faktiskt lukta illa när vi inte tillämpar det. Och i 4 Mosebok 11:6. Så säger Israel, nu försmäktar vår själ. Här finns bara manna att se. Intressant, här finns bara manna att se. De var så trötta på det här. Och jag tänkte på ibland hur vi blir trötta på Guds ord. På något sätt att vi är uttråkade av Guds ord. Men det kan vi naturligtvis inte vara, men ändå är vi det. Och det här ordet för att försmäkta jabashé i hebreiskan, det betyder att vara skamsen, förvirrad eller besviken. Att liksom ett ordet mottaget men inte tillämpat, det är liksom någonting som gör oss förvirrade. Det är någonting som gör oss besvikna. Därför att vi hoppas på någonting annat. Och det är därför som Gud säger att min utrustning, den är tillräcklig, men den är också tillämpningsbar. Jag måste låta ordet gå ut. Och jag tänkte på hur det står i Filipperbrevet 4:12. Arbeta på er frälsning. Och ni har säkert hört många människor säga, just det, jag är frälst av nåd, men nu måste jag liksom göra det här sista så att jag blir riktigt frälst. Men faktum är att när vi tittar på det här ordet för att arbeta här i hebreiskan, eller förlåt mig, i grekiskan, så är det två olika ord, eller ett ord som är sammansatt av två ord. Kata, som betyder en preposition, som betyder ner, en plats eller i tiden. Och sedan det andra ordet är ergatsomai, som betyder att vara överlåten till någonting. Så han säger egentligen här att var överlåten till just nu att få ner den frälsning som är er. Det vill säga det som redan har skett i det himmelska. Där ni redan är sittande med Gud Fadern på högra sidan som Jesus är och vi är i honom. Kolosserbrevet 3:3. Där är vi. I Efesierbrevet 4:1 står det, vandra värdigt den frälsning som ni nu har tagit emot. Låt denna himmelska frälsning komma ner och bli manifesterad här. Därför att om den inte blir det, ja då är ni frälsta, då är ni Guds barn, då är ni sittande där och en dag kommer ni upptäcka det. Men livet här stinker. Därför att vi låter inte den här utrustningen som är så tillräcklig bli tillämpad i våra liv. Och i Jesaja 44:3 står det underbart att Gud ska hälla vatten på den som är törstig. Och vatten är alltid en bild av Guds ord. Att om vi är törstiga, då ska Gud hälla vatten på oss. Och i Matteus 5:6 i bergspredikan står det att saliga är de som hungrar och törstar. De ska bli mättade. Och Gud är så trofast. Han vill att vi tar emot hans utrustning som är tillräcklig. Men han vill också att vi tillämpar den. Och sen det sista som jag tänkte på, det är att Guds utrustning är synlig. Vi läste här i andra Korinthierbrevet 3, vers 1 och 2, om de här rekommendationsbreven. Och ni vet ibland sådär liksom, vi behöver ett papper på att jag är kristen. Och jag säger inte att det är fel nu att vi flyttar från en församling till en annan och vi vill ha någon form av flyttbetyg eller vad man nu kallar det för. Det är inte det. Men samtidigt så är det så att ska det inte vara så att det liv som vi har tagit emot från Gud ska vara synligt. Jag vet en person som skrev och sa så här. På den tiden, alltså när väckelsen gick fram i Sverige, så kunde man se vem som var ett Guds barn. Alltså med andra ord att på något sätt så var det så en så radikal förändring av livsstilen att man såg det. Och vad Paulus säger här, det är egentligen att jag misstar mig inte om någon har tagit emot det nya livet. Om utrustningen som är tillräcklig finns där och utrustningen tillämpas av de troende, ja, då är detta synligt. Det är synligt för mig, det är synligt för alla som vet. Ni kommer att vara annorlunda. Och i Apostlagärningarna 20, vers 27, så säger Paulus att jag har predikat hela Guds vilja och plan. Engelska Bibeln översätter med hela Guds rådslut. Han var inte selektiv i sin förkunnelse, Paulus. Han predikade allting. Och Guds ord har någonting att säga på varje område. Allt det som vi möter i vardagen. Vi tänker liksom, men det här är för litet för Gud. Det är han inte intresserad av. Det här är för stort för Gud. Det klarar han inte av. Och det här är för mycket mitt emellan. Men allting har Gud någonting att säga om. Gud har en utrustning som är tillräcklig. Han har en utrustning som är tillämpningsbar. Och han har också ett liv som blir synligt för vår omgivning. Och jag tänkte på hur det står i skriften att man såg att lärjungarna hade varit med Jesus. Jag tycker det är så underbart. Hur såg man det? Jo, därför att de sken på något sätt. Det gick att se att de hade varit med frälsaren. Och jag tänker på hur när vi har varit med Jesus så förändrar det så mycket. Det förändrar till och med vårt ansiktsuttryck. Jag tänker ibland på liksom hur man är ute någonstans på stan och sen helt plötsligt så börjar folk titta så där konstigt på en, därför att liksom helt plötsligt är det någon som är glad. Och man har inte druckit alkohol och man har liksom inte gjort någonting, utan bara någon som sitter och är glad. Och det är ungefär som att det är konstigt. Nej, men det är inte så konstigt. Glädje alltid i Filipperbrevet 4:4. Eller om det är Kolosserbrevet 4:4. Därför att Gud har gjort någonting så underbart stort i oss när han har fött oss på nytt. Så att det syns även utåt. Det är inte det att vi inte kan ha en dålig dag och att vi kan ha det jobbigt. Det är inte det frågan om. Men också glädjen. Fantastiskt. Därför att Gud är god och han har gjort detta. Och det syns i vårt hjärtas attityd. Vi är positiva. Vi är glada. Vi ser att Gud har någon möjlighet alltid att göra någonting. Och vi är positiva i vår bekännelse. Vår kommunikation. Vi talar det som är sant och riktigt om hans utrustning. Och jag tänkte på hur underbart det är att vi har, precis som Israels folk i öknen, ett manna att äta av. Jesus säger om sig själv i Johannes 6:35 att jag är livets bröd. Så med andra ord, varje dag i öknen så kom mannat ner. Det bara låg där på backen. Jag vet inte hur det såg ut. Jag vet inte hur det smakade. Men det fanns där. Och det var Guds utrustning. Och den var alltid tillräcklig. Men det viktiga var att man tillämpade det. Försökte man att gömma undan det. Åt man inte upp det. Ja, då började det att stinka. Men när vi äter hans utrustning. Ja, då blir det synligt. Det blir synligt i människors liv. Och jag vet inte, jag efterlyser detta verkligen bland oss. Att vi också är radikala på det sättet. Liksom det är så populärt i detta land att liksom foga sig efter, jag vet inte vad, men man ska vara så anpassad och så anpassad. Men liksom att Gud vill att det liv han har låtit bo i oss ska vara synligt. Han vill att vi tar denna himmelska frälsning och för den ner på det jordiska planet. Så att den blir verklig i våra liv och att den syns för alla som är där ute. Så att de också kan se att det finns en levande Gud. Amen. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna runt utrustningen. Tack att den är tillräcklig. Tack att den är tillämpningsbar. Tack att den är synlig när vi tar emot den, Jesus. Herre, vi ber att de här skriftställena och de här tankarna som vi har delat nu skulle få fortsätta att välsigna oss då vi går vidare. Och Jesus, vi ber för de dagar som ligger framför oss tills vi möts igen, att du välsignar oss, Herre. Låt ditt manna, det vill säga Guds ord, vara rikt ibland oss. Låt oss tillämpa det som vi får ta emot. Tack Jesus att du har någonting att säga på varje område. Tack att du har någonting att visa oss. Tack att du har någonting att uppenbara. Och du prövar inte utöver förmåga, står det i första Korinthierbrevet 10:13. Utan när prövningen kommer så visar du också en väg ut ur den. Vi har en utrustning och vi tackar dig för det, Jesus. I ditt namn. Amen.